Ja, tack kära Jesus att vi får vara här och ha gudstjänst tillsammans igen. Jag bara tackar dig för att du är här mitt ibland oss. Jag tackar dig att det här mötet, det har fått handla om Jesus redan från början. Tack för att Inga-Britt hade det här, Ulla-Britt hade det här inledningsordet där hon bara fäste blicken på dig Jesus. Och nu ber jag att du ska vara med i fortsättningen här i mötet. Du ska vara med under min predikan. Och så får vi se vart vi hamnar. Amen. Ja, jag blev så jätteglad alltså när Lisa kom in. Verkligen glad. Ja, du ska få en kram sen. Bra va? Bra. Ja, bra att ni kommer allihop. Ni är välkomna allihop. Den här predikan då, idag, jag satte rubriker Jesu död. Och jag sa ju redan då förra gången jag predikade att nästa gång kommer det att handla om Jesu död. Så den här predikan kommer också handla om Jesus. Och förra gången då som jag predikade, då handlade det, då belyste jag Jesu liv på jorden. Vi tittar då på hur Jesus kom till världen. Vi tittar på Jesus som barn. Vi tittar på Jesu kraftgärningar och under Jesu makt att hjälpa. Jesu personlighet, hurdan Jesus var. Vi tittar lite grann på Jesus som lärare. Innehåll, undervisning och undervisningsmetod som han hade. Och minnesversen från den predikan, den var från Johannes evangelium 1:12. Och där står det så här att: men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Och idag nu så ska jag ge svar på frågan varför den som tror på Jesus har rätt att bli Guds barn. Och det har med Jesu död att göra. Så predikan idag, den kommer att handla om Jesu död. Om någon inte kommer ihåg den förra predikan, så ska jag ordna så jag lägger en CD-skiva på bordet som ni kan få låna er ifall ni vill. Bara vi får se till att göra det när de ändå finns på CD, så kan man ta hem och lyssna och sen bara lägga tillbaka. Rubriker i dagens predikan, det kommer att vara det att Jesus dog på korset. Varför Jesus måste dö? Vad hände när Jesus dog? Vad Jesu död betyder för oss? Och du kommer också att få en minnesvers att komma ihåg. Sen vill jag att ni under predikan här funderar på: vad betyder det för mig att Jesus har dött? Ha den tanken i huvudet. Vad betyder det för mig att Jesus har dött? Jesus dog på korset. För att fräscha upp minnet hur det gick till, så ska jag läsa ett långt avsnitt från Johannes evangelium, det 19:e kapitlet. Det står så här: då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna flätade en krona av törn och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sa: var hälsad judarnas konung. Och det slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut igen och sa till dem: se, jag för ut honom till er för att ni ska förstå att jag inte finner något brottsligt hos honom. Jesus kom då ut klädd i törnekronan och purpurmanteln. Pilatus sa till dem: se människan. När överste prästerna och deras tjänare fick se honom skrek de: korsfäst, korsfäst. Pilatus sa då till dem: ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig. Judarna svarade: vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde det blev han ännu mer förskräckt. Och han gick tillbaka in i pretoriet och sa till Jesus: varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till honom: svarar du mig inte? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade: du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den ovanifrån. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Från det ögonblicket försökte Pilatus frige honom, men judarna skrek: friger du honom är du inte kejsarens vän. Var och en som gör sig själv till konung sätter sig upp mot kejsaren. När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet på den plats som kallades Litostråton på hebreiska Gabba. Ja, Gabba står det. Det var påskens tillredelsedag omkring sjätte timmen. Pilatus sa till judarna: här ser ni er konung. De skrek: bort med honom! Bort! Korsfäst honom! Pilatus frågade: ska jag korsfästa er konung? Överste prästerna svarade: vi har ingen annan konung än kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. Det tog Jesus med sig och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas huvudskalleplatsen på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit sig göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: Jesus från Nazaret, judarnas konung. Det anslaget läste många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste präster till Paulus: skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Pilatus svarade: vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade dem i fyra delar, en åt varje soldat. Också livkläderna tog de, men det var utan sömmar, vävde ett enda stycke uppifrån och ända ner. Därefter sa de till varandra: vi ska inte skära sönder den utan kasta lott om vem som ska få den. Ty skriften skulle uppfyllas: de delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var Kleopas hustru, och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge han älskade, sa han till sin mor: kvinna, se din son. Sedan sa han till lärjungen: se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Jesus visste att allt redan var fullbordat och han sa därefter för att skriften skulle uppfyllas: jag törstar. Där stod ett kärl fullt med ättikvin och det fäste en svamp fylld med ättikvin runt en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, det var nämligen en stor sabbatsdag, bad de Pilatus att det korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med honom. Först på den ene och sedan på den andra. När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. En av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett detta har vittnat för att också ni ska tro, och hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Ty det skedde för att skriften skulle uppfyllas: inget ben skall krossas på honom. Och ett annat skriftställe säger: De skall se upp till honom som de har genomborrat. Josef från Arimatea, som var en Jesu lärjunge i hemlighet av rädsla för judarna. Ja. Bad därefter Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick därför och tog hans kropp. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus om natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 100 pund. Det tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de välluktande salvorna enligt begravningsseden bland judarna. In till den plats där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. I den lade Jesus, eftersom det var judarnas tillredelsedag och graven låg nära. Innan jag fortsätter här nu så ska jag sjunga en sång, och Bosse hjälper mig att spela. När jag sjunger den här sången, då tänker jag på, var det Inga-Britt du hette i baptistkyrkan, Sivan? Heter hon inte Inga-Britt? Ja. Och sa jag, där ska man ta ett A-moll, sa hon, för det bryter fint där. Och jag skrev in A-moll här. På en avlägsen höjd stod ett grovt dystert kors, symbolen av smärta och skam. Och jag älskar det kors där vår Herre för oss blev till döden en smärtornas mör. Jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft skall jag segra till slut. Jag omfamnar det heliga kors tills mot kronan jag byter det ut. Det urgamla kors är tilldragande blott, fast höllt ut av världens förakt. Sen Guds heliga lamm som till Golgata går, på sargade skuldror det låg. Jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft skall jag segra till slut. Jag omfamnar det heliga kors tills mot kronan jag byter det ut. I det urgamla kors av Guds blod färgat röd, en underbar skönhet jag ser. Ty det är på det korset han ledigt och dött, han som frälsningens nåd åt mig ger. Jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft skall jag segra till slut. Jag omfamnar det heliga kors tills mot kronan jag byter det ut. För det urgamla kors vill jag trogen och glad nu bära vårt skymf och förnatt, tills han kallar
varenda mig till himmelens stad för att dela hans ära och makt. Jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft skall jag segra till slut. Jag omfamnar det heliga kors tills mot kronan jag byter det ut.
Varför Jesus måste dö? Romarbrevet 3, verserna 10 och 23, det ger svar på den frågan. De här verserna säger en hel del om människan och människans situation. I vers 10 står det. Det står skrivet: ingen rättfärdig finns, inte en enda. Och i vers 23 står det: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Människan har alltså ett problem. Synden. Någonting kom mellan människan och Gud. Synden, det är ett sund, en klyfta, en ravin, ett gap, det är ett hinder som människan själv inte kan göra någonting åt. Det var inte så från början, men människan valde att gå sin egen väg. Människan bröt gemenskapen med Gud. Det står det som så att Adam och Eva, de åt av den förbjudna frukten. Synden, ja, det har också en konsekvens. Följden av synden, det kan vi läsa i Romarbrevet 6 och 23. Och där står det: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Det handlar tydligen om död och liv. Synden har en lön, en konsekvens som är döden. Det finns också en gåva, någonting som vi kan få av Gud. Gåvan, det är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Det är så att all död, det innebär skilsmässa. Kroppslig död, det är skilsmässa mellan kropp och själ. Andlig död är människans skilsmässa från Gud under den tid vi lever här på jorden. Evig död är människans skilsmässa från Gud i evighet. Människan skapades för att ha gemenskap med Gud. Men hon valde att gå sin egen väg oberoende av honom. Och gemenskapen bröts. Om man drar ur kontakten till en golvlampa, ja, då bryts den elektriska strömmen och ljuset slocknar. Bibeln säger att just det här skedde med människan. Kontakten mellan Gud och människa blev bruten. Och följden av den här skilsmässan, det blev inte bara sådana synder som mord, stöld, otrohet, våldtäkt med mera. Utan också ängslan, retlighet, brist på livsglädje och brist på mening med livet. Besvikelser, önskan att fly från verkligheten och rädsla från döden och mycket annat. Gud, han är den enda som kan ge oss kraft att leva ett meningsfullt liv. Och för att återupprätta kontakten mellan honom och oss, så måste Jesus dö för vår synd. Nästa rubrik här: vad som hände när Jesus dog. I Andra Korinthierbrevet 5 och 21 står det: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Den där versen läser jag en gång till. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det finns en skillnad mellan Jesus och oss andra människor. Det ser vi i början på versen. Den som inte visste av synd. Jesus var utan synd. Jesus kom hit till jorden utan synd. Och Jesus, han hade precis samma ställning som de första människorna, Adam och Eva, hade när Gud hade skapat dem. Men Jesus, han fortsatte under hela sitt liv på jorden att umgås med sin far i himlen. Adam och Eva, de gick sin egen väg och lämnade Gud. Det gjorde inte Jesus. Det är skillnaden mellan Jesus och oss andra. Vad gjorde då Gud med Jesus när han dog? När Jesus dog på korset blev han i vårt ställe av Gud gjord till synd. Gud la skulden för människornas synder på Jesus. Jesus tog mina synder med sig på korset när han dog. Jesus dog istället för mig. Det var det som Gud gjorde med Jesus när han dog. Och för oss människor så blev följden av detta att vi i honom, i Jesus, skulle stå rättfärdiga inför Gud. Jesus, han dog på korset för att ta vårt straff. Vi kan alltså bli skuldfria inför Gud. Det blev följden av Jesu död för oss människor. Om man läser den här versen jag läste från Levande Bibelns översättning, då säger den versen så här: Gud la ju skulden för människornas synder på Kristus, han som aldrig hade gjort något ont. Och genom att Kristus dog för att ta vårt straff kan vi bli skuldfria inför Gud. Jesus, han står alltså här någon dag innan han ska korsfästas. Han vet sin uppgift här på jorden. Han vet att han kommer att utlämnas till att dömas till döden. Han vet att han är offret för mänsklighetens synd. Det var inget lätt beslut. Jesus, han våndades inför det som skulle komma. Det kan vi se bland annat i Johannes 12 och 27 och Markus 14, 32-36. Johannes 12 och 27 säger Jesus: Nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Och Markus 14, 32-36. Det kom därefter till ett ställe som heter Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar: Stanna här medan jag ber. Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest och sa till dem: Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han sa: Abba, fader, allt är möjligt för dig. Ta denna kalk från mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Så kände Jesus det inför sin död. Jesus, han kunde ha hoppat av. Han hade varit här på jorden och visat sig hur Gud menat att människan skulle kunna haft det om människan lytt Gud och inte gått sin egen väg. Han kunde ha kallat på en armé av änglar som befriat honom från korset, och vi skulle ha stått där med lång näsa. Vi hade fått se hur Gud hade menat, men det hade varit omöjligt för oss att nå dit. Vi hade varit fast i våra synder, evigt skilda från Gud och utan hopp för framtiden. Jesus han våndades, han fick ångest, han var djupt bedrövad. Trots detta ville Jesus dö för oss. Varför? Jo, Petrus han skriver i sitt första brev, 3:18. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad i köttet men levande gjord genom anden. Jesus dog på korset därför att han älskade oss människor. Han visste att vi hade gått vilse, ohjälpligt borta från Gud. Han visste att vi var bedragna av synden. Han visste att det var kört för oss. I egen kraft var människan oförmögen att få kontakt med Gud. Jesus, han dog på korset för att föra oss till Gud. Jesus, han hoppade inte av. Han gav sitt liv frivilligt för våra synder. Han gav sitt liv för att ge mig och dig möjlighet till en levande gemenskap med Gud. Då kommer vi in på här vad Jesu död betyder för oss. Jesus, han dog frivilligt på korset. Hur kommer då Jesu död mig och dig till godo? Ja, om vi läser i Apostlagärningarnas kapitel 16, verserna 30-34. Där är det Paulus och Silas. De har piskats och de har satts i fängelse. De satt med fötterna i en stock för att de hade predikat om Jesus. Mitt i natten i innersta fängelsehålan hade det sjungit lovsång till Jesus. Det blev jordbävning. Dörrarna gick upp. Fångvaktaren han trodde att fångarna flytt och han tänkte ta sitt liv. Men Paulus och Silas de hindrade honom. Fångvaktaren han förstod att det här var något alldeles speciellt. Vi läser. Sedan förde han ut dem och frågade: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade: tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Fångvaktaren han frågade: vad ska jag göra för att bli frälst? Han fick det svar: tro på Herren Jesus så blir du frälst. Och Paulus och Silas, de predikade för fångvaktaren och hans familj. De predikade om Jesus så att han fick reda på vad han skulle tro på. De kanske sa till fångvaktaren: öppna ditt hjärta för Jesus. Släpp in honom i hjärtat och låt honom ta ledningen i ditt liv. Bestäm dig för att följa honom. Jesus hjälper dig att bära dina bördor. När du hamnar i olika situationer där du inte riktigt vet hur du ska göra, tänk då tanken: hur skulle Jesus ha gjort? Om inte Paulus och Silas sa exakt så gör jag det nu, här och nu. Jag predikar om Jesus, om Jesu död och vad det betyder för dig och för mig. Och jag säger samma sak som Paulus och Silas: tro på Jesus så blir du frälst. Hör det, Evert? Tro på Jesus så blir du frälst. En annan, lite annan vinkling och några bibelverser till. Vem blir räddad? Nu läser jag de kanske mest kända verserna i Bibeln. Johannes 3:16 och några verser framåt. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. De här verserna säger samma sak. Den som tror på Jesus går inte förlorad. Den som tror på Jesus och tar emot gåvan som han gett blir räddad. Den som tror på Jesus blir inte dömd. Och den som inte tror, den är redan dömd. Den som inte tror på Jesus, han är kvar i den hopplösa situationen mänskligheten hamnade i när vi gick våran egen väg bort från Gud. Någon kanske säger, jag kan inte tro att det gäller mig. Jag har gjort så och så. Jag har gjort det och det felet. Jag är nog en för stor syndare. Här har du Bibelns svar på de frågorna. Beror frälsningen på vem jag är eller hur bra jag är? Nej. Frälsningen, den gäller alla. Vi blir frälsta av nåd. Paulus, han skriver i sitt brev till Efeserna, 2 kapitlet, vers 8 och 9. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Har du nu under predikan haft den här personliga funderingen aktuell? Vad betyder det för mig att Jesus har dött? Fortsätt med att ha den här frågan aktuell under veckan som kommer. Vad betyder det för mig att Jesus har dött? Och jag vill också skicka med en minnesvers. Det är från Paulus brev till Smedjebacksborna, kapitel 5 och vers 8. Det står det. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Nästa gång här som jag kommer att stå här och predika, då kommer också predikan att handla om Jesus. Och då kommer jag berätta att Jesus, han uppstod från de döda. I predikningar framöver så kommer jag visa på att Jesus, han lever i den som tror på honom. Den som tror på Jesus är kristen och Jesus lever i den kristne. Och den som är och vill vara en kristen, han mår bra av att vara tillsammans med andra kristna. Det kommer jag också ta upp i predikningen framöver, så att nu vet ni redan nu vad som ni väntar när jag kommer här nästa gång. Kommer ni ihåg nu minnesversen? Den stod i Romarbrevet 5 och 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det finns ett glädjebud att sprida. Det finns en bro. Det finns en väg över klyftan som var mellan människa och Gud. Vi har fått uppdraget från Jesus att peka på vägen som går från död till liv. Precis som den där båtarna, ni vet, där ute på riksvägen visar vägen in till Smedjebacken, så får vi stå och peka och visa på vägen som leder till livet. För något år sedan, när jag åkte cykel mellan Smedjebacken och Ludvika, jag gjorde det till jobbet då, av någon anledning, då vet jag en gång som jag sjöng, jag tänkte på det här. Och jag sjöng bara det här att Jesus är vägen. Jesus är vägen. Jesus är enda vägen mellan människa och Gud. Och det ska jag sjunga nu några gånger. Och, så får ni, och det är så lätt melodi. Så det är efter ett tag så är ni med och sjunger. Ska vi testa det här. Jesus är vägen. Jesus är vägen. Jesus är vägen, är enda vägen mellan människa och Gud. Jesus är vägen. Jesus är vägen. Jesus är vägen, är enda vägen mellan människa och Gud. Jesus är vägen. Jesus är vägen. Jesus är vägen, är enda vägen mellan människa och Gud. Det där sjöng jag hela vägen, minns jag, från Ludvika ända till Smedjebacken. Det tog 37 minuter. Så vi kan sjunga ett par gånger till. Jesus är vägen. Jesus är vägen. Jesus är vägen, är enda vägen mellan människa och Gud. Jesus är vägen. Jesus är vägen. Jesus är vägen, är enda vägen mellan människa och Gud. Ja, tack kära Jesus att du har varit med här under predikan idag. Och tack att vi har fått proklamera att du Jesus, du är vägen. Du är vägen mellan människa och Gud. Och tack att det står det att men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Tack Jesus att eftersom du dog på korset så kunde du säga, som det stod i Johannes 1:12, så kunde Johannes säga: men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Jesus är vägen. Jesus är vägen. Jesus är vägen, är enda vägen mellan människa och Gud. Amen.